Yes, kul att få vara här. En del av er har jag ju träffat en del genom åren. Jag har bott i stan i 11 år, så att, ja, en del av er har mött. Men för er som inte känner mig så heter jag Johannes Stenberg. Jobbar i Ryds hemkyrka och lite i Berg hemkyrka, som är då ett församlingsnätverk som tillsammans blir Linköpings hemkyrka. Och sen så jobbar jag även på Evangeliska Frikyrkan med liksom ledutvecklingsfrågor, pionjärfrågor. Och Lotta bad mig predika om att dela evangeliet, dela tron på olika sätt. Så det kommer jag göra. Innan jag börjar med det tänkte jag säga, jag har med mig 3 böcker som är bra. Annars skulle jag inte ha med mig dem, det var en konstig takt. Men som man kan köpa om man vill. De finns där uppe vid fikat. Det här är en väldigt inspirerande, lättläst bok om vardagsevangelisation. Det här är en bok som heter Drömmen om Jesusrörelse, som Rickard Hultman har skrivit, som är EFKs ordförande och även pastor i Korskyrkan Stockholm. Och här är en annan bok som heter Vi planterar nya församlingar. 12 berättelser från hela Sverige, från många olika samfund, väldigt olika typer av församlingar. Men berättelser om nya planteringar och hur man kan jobba. Den här tycker jag är väldigt inspirerande, just för det blir så personligt när det är liksom människor berättar om sina resor. Ja, inte Ryd, men Nygårdskyrkan finns med. Så att det stämmer. Men som sagt va, olika sätt att dela evangeliet ska vi prata om, och det kommer upp här. Jag vet inte riktigt hur ni reagerar när ni hör det här med att dela evangeliet, evangelisation. Jag tänker att det finns gissningsvis ganska många olika känslor inom oss när vi hör det här. Jag tror en del känner visst obehag inför det här och känner lite atypiskt. Det var kanske inte vad jag var mest peppad för att höra idag. För en del kanske det blir lite så här kramp, för man har erfarenheter med sig av att det här är liksom inte riktigt, att det inte blivit riktigt som man har tänkt sig. Eller man kanske känner, ja men det här är ju jättebra, fast det passar inte riktigt mig. Och jag tänker att ibland så boxar vi in saker, som ni ser på bilderna lite, och boxen blir lite för snäv och vi känner lite, ja men vi får inte riktigt plats här. Och så tänker jag det ofta kan vara med evangelisation, känslan av att man, jag får inte riktigt plats i det här, jag kommer inte riktigt till min rätt. Eller den andra bilden här, att man liksom trycks in i en roll som man känner, men det här är inte jag riktigt bekväm med. Jag behöver uppföra mig på ett sätt som jag inte riktigt är jag. Och min förhoppning är att liksom, den här boxen, liksom, känslan av vad det innebär att dela evangeliet ska få bli lite större. Och känslan av att jag behöver liksom inte gå in i en roll som jag inte är bekväm med. Och jag tror att Gud har skapat oss olika, och det är ju så otroligt centralt. Och i vår olikheter så gestaltar vi ju Gud bäst. Ett bibelord här från första Korintsebrevet 12. Nästan där. Där talar Paulus om att Gud ger oss olika gåvor. Men att var och en visas i anden så att den blir till nytta. Och sen lite senare i vers 11. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Om ni känner, men jag platsar inte riktigt in i den där typiska evangelistmallen, nej men då kanske inte riktigt där du ska vara. Men du kan dela evangeliet, du kan återspegla vem Jesus är på massor av olika sätt. Så de olikheter vi har är ju inget problem, utan en enorm styrka. Och nu ska vi kolla på 7 olika evangelisationsstilar, eller vad man ska säga, utifrån Bibeln. Klassiskt brukar man säga när man ska predika ska man ha 3 saker för att komma ihåg, men idag kör vi liksom, maximerar vi här och kör 7 olika stilar, vilket betyder att jag kommer inte liksom djupstudera alla 7. Men vi börjar med första. Här har vi Petrus. Han är ju en ganska, tänker jag, en ganska schablonmässig bild av en evangelist som är lite hetlevrad, som är liksom, ställer sig framför folk och pratar. Han var den som gick på vattnet. Han var den som liksom konfronterade Jesus och sa, du tänker fel. Han var liksom väldigt mycket av allt. Och jag tänker att det där är ju på många sätt en ganska typisk bild av en evangelist. Vi kan se från Apostlen kapitel 2 här hur han predikar. Liksom, bara liksom några veckor innan han förnekat Jesus, men nu har han fått den helige ande. Och så står det så här i Apostlen kapitel 2, vers 36-38. Därför kan hela Israels folk veta säkert att den Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg de tag i deras hjärtan och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Här är det liksom ganska konfronterande. Ni behöver omvända er. Och det här tänker jag att det här är ganska osvenskt. Jag tänker att vi är lite dubbla i det här. Jag tänker att det här är ofta den bilden vi har av en evangelist. Samtidigt är det liksom någonting vi lite ser ner på. För vi tänker att det är lite okänsligt. Men i det här sammanhanget så ser vi väldigt tydligt att det var ju helt rätt. För människor var ju öppna. Människor behövde ställas inför ett faktum. Och därför tänker jag att det här kan vara det mest finkänsliga och rätta man kan göra i vissa sammanhang. Och ganska fel i andra sammanhang. Men i vissa sammanhang behövs det någon som liksom tydligt utmanar. Jag tror du behöver ta ett steg. Och jag tror att vi ibland blir lite för fega. Vi tar nästa stil här. Paulus. Han har ju också ibland lite konfronterande stil. Men här tänker jag framförallt på den här mer intellektuella stilen som han har. Det blir väldigt tydligt i Apostlagärningarna kapitel 17. Där han ställer sig på Areopagen. Han diskuterar med folk där. Han citerar olika skalder. Han citerar olika filosofer. Jag kan också se ganska tydligt i Galaterbrevet och Romarbrevet. Han liksom systematiserar, väger argument. Liksom tydligt liksom argumenterar varför den kristna tron är hållbar. Den nästa bild här. Ja, det är spännande där när man importerar liksom PowerPoint. De blir inte alltid som man har tänkt sig när man sitter hemma. Men ni ser lite i alla fall. Det är en broillustration här. Det är en ganska klassisk bild för att förklara evangeliet. Att människan är på ena stället, Gud är på andra. Och så är det här gapet emellan. Och Jesus blir bron emellan som för. Men min erfarenhet är att för många så är det inte Jesus som är problemet. Utan det finns massa problem innan som kanske är ännu större. Så vi kan ta nästa bild. Det finns liksom olika murar, intellektuella murar som gör att man inte ens kan tänka Jesus. Och jag tänker att i mötet med många människor så behöver vi liksom bryta ner de där intellektuella grejerna. En del måste få vetenskapliga argument till varför tron är relevant innan man överhuvudtaget ska kunna tänka vidare. En del tänker att kristna och frikyrkliga i synnerhet kanske är lite naiva. Och då kanske man behöver möta en kristen som kan ge goda argument, som kan visa att den är reflekterad för att man ska kunna närma sig Jesus. Kanske du inte är den där konfronterande stilen, men kanske du är den som kan liksom ge argument varför kristen tro är viktig. Jag tänker att det här är också väldigt tydligt bland i mötet med muslimer. Finns det också många såna barriärer som hindrar människor att se Jesus. Den klassiska liksom att Bibeln är förfalskad. Liksom har man hört den hela sitt liv, Bibeln är förfalskad. Då är det klart att Jesus inte blir så intressant. Och att då ge argument, varför förklarar man varför Bibeln inte är förfalskad eller vad egentligen vi menar med treenigheten eller Jesus som Guds son, att det inte riktigt menas biologiskt och så vidare. De där hindren behöver brytas ner först för att Jesus ska kunna bli tydlig. Och det här är ofta en process som tar lite längre tid. Vi hoppar vidare. De första två var ganska så här typiska evangelister, Petrus och Paulus. Nu kommer vi till en annan person här som är lite mer otippad. Den samariska kvinnan som Jesus möter när han är på väg från Jerusalem upp till Galileen. Hon är ju en otippad evangelist. Hon är en outsider i samhället. Ja, hon är samarier. Många anledningar så är hon en outsider, en liten udda person. Och i en judisk antik kontext så var ju liksom kvinnans ord togs ju inte på lika stort allvar. I en domstol så var det inte lika trovärdigt. Men hon får ropa ut: jag har mött mannen som har sagt mig allt jag har gjort. Och när vi läser Johannes kapitel 4, den här berättelsen berättas, så ser vi att hon är ju inte speciellt teologiskt välreflekterad. Det är ganska flummigt liksom, det är kors och tvärs frågor, huller och buller och inte riktigt jättelogiskt. Så hon verkar inte vara liksom det mest verbalt eller liksom intellektuellt genomtänkta. Och jag tänker att det är lite uppmuntrande för oss att vi behöver inte alltid vara duktig på att rationellt förklara Bibeln för att Gud ska kunna använda oss. Utan Gud kan använda oss om vi är det eller om inte är det. Och jag tror att det finns jättemånga människor likt Ida mötte här liksom, personer som är mottagna för evangeliet, men någon måste liksom sträcka sig ut. I både Ryd och Berga så står vi ofta utanför centrum. I Berga så är det utanför Ica, i Ryd så blir det utanför Hemköp. Och så står vi där, bjud på kaffe, delar ut lappar. Och i Ryd kan vi se att ganska många personer har faktiskt kommit på våra gudstjänster bara för att man har fått en inbjudningslapp. En del är kristna, men en del är muslimer, eller hinduer eller sekulära svenskar som kommer på gudstjänst bara på grund av att vi har stått där, vi har pratat, gett en inbjudningslapp. Det här kanske vi tänker, men det, att stå liksom utanför Hemköp, stå för en affär, bjuda på kaffe, det, är liksom, det funkar ju inte i Sverige. Uppenbarligen så fungerar det ju. Inte för alla såklart, men för en del. Och jag tror att vi behöver bli bättre på att bjuda in folk. Jag är helt övertygad om att det finns många i en närhet som gärna skulle vilja komma till kyrkan om de bara frågar dem: vill inte du följa med? Antingen på gudstjänst eller till hemgrupp eller någonting annat. Men eftersom ingen frågar så kommer de ju inte med. Självklart så är det många som inte vill det, men jag tror de finns där. Och jag tror vi behöver vara mer frimodiga att våga fråga folk. Och jag tror att vi skulle bli lite överraskade. När jag bodde i Stockholm för många år sedan så var det en ung kvinna i den församling jag var med. Och hon var verkligen expert på att bjuda med folk. Nästan varje söndag kom hon med någon ny. Och då hade hon liksom på pendeltåget eller liksom vänta på buss bara börjat prata med någon och så bara ja, och så plötsligt ska du inte med på gudstjänst, och så ja, några dagar senare så var de tillsammans på gudstjänst. Och hon var inte den som liksom var bäst på att förklara kristen tro. Och jag tror en del uppfattar henne som lite udda, men hon var helt outstanding i att bjuda in folk. Och jag tycker det är så häftigt hur Gud kan använda oss alla, fast på olika sätt. Vi kör nästa person här. Nu möter vi den blinde mannen som talas om i Johannes kapitel 9. Också en ganska otippad evangelist. Han har varit blind sedan födseln och Jesus gör honom frisk. Och så blir fariseerna och folk runt omkring väldigt förvånade, vad är det som händer? Och han verkligen konsekvent väljer att inte svara på teologiska frågor. Utan han bara gång på gång berättar: jag var en syndare och jag var blind, men nu ser jag. Jag har mött Jesus. Så han bara gång på gång talar om det här Jesus gjort. han medvetet värjde sig för liksom diskussioner. För han förstod att det kommer inte göra någon skillnad nu. Och i vissa sammanhang så är det ju rätt för liksom att ta de där diskussionerna, att ta de där långa samtalen, att liksom väga argument. Men i vissa sammanhang så är det ju helt rätt att göra som den här mannen. Och bara liksom försöka ducka för det och säga, det här har hänt i mitt liv. Och det är väldigt svårt att tala emot någon som säger, det här har Jesus gjort i mitt liv. Man kan säga att man inte håller med om det. Men det är väldigt svårt att säga, nej men där har du fel. För det är ens egen upplevelse. Och därför finns det sån enorm kraft i det här. Och jag vet inte om ni känner så, men jag har ibland känt så. Nej, men jag är liksom inget flashigt vittnesbörd. Liksom, jag har inte gått liksom från mörker till ljus så här supertydligt som en del har. Har jag någonting att vittna om? Men då tänker jag att vi behöver påminna oss om, men vad är det liksom vanligt folk brottas med mest? Jo, men många brottas med ensamhet, många brottas med oro, många brottas med mening med livet på olika sätt. Och de här frågorna, ja men de har jag ju brottats med. Jag har ju fått uppleva hur Jesus har tagit bort oro i vissa situationer. Jag har upplevt hur Jesus har tagit bort ensamhet som jag har känt. Jag har upplevt hur Jesus har gett med mening. Och det kan vi prata om. Och påminna oss om att våra vittnesbörd behöver inte alltid vara vad Gud har gjort liksom, i historien, de radikala grejerna. Utan våra vittnesbörd kan ju minst lika mycket vara vad Jesus gör idag. Jesu närvaro i vårt liv idag. Vi hoppar vidare till Matteus. Eller Levi som han också kallas. Han var ju en av lärjungarna. Det skrev ju ett av evangelierna. Och han var ju tullindrivare. Och för det livsvalet var han väldigt föraktad. Men när Jesus kallar honom så väljer han ändå att följa Jesus. Och han kallade genast till sig sina vänner. Det står att det var tullindrivare och andra. Och hade en stor fest. Han var generös, öppnade upp sitt hem. Och innan talade om att för en del finns det liksom intellektuella hinder som behöver brytas ner innan Jesus ska bli relevant. Men för andra tänker jag att det handlar mer om förtroende. Alltså man har inte mött någon kristen liksom på det sättet, så det finns inte riktigt det förtroendet. Eller man har liksom kollat på massa dokumentärer eller hört liksom konstiga saker om kristna. Det liksom, man är lite skeptisk. Och därför, kan ta nästa bild här, så tänker jag att det som behöver göras är att det behöver byggas förtroende först. Innan liksom förtroende finns där, ja, men så blir inte Jesus relevant. Och där tänker jag att Matteus stil eller sätt att leva verkligen kan vara en hjälp och en förebild. För hur avväpnande blir det inte om vi bjuder hem folk till oss? Om vi delar vår vardag, människor får se oss som vi är. Ja, men då är det svårt att tycka att kristna är konstiga när man plötsligt får liksom tid att umgås med någon. När man kommer närmare någon, ja men då byggs ju det förtroendet och man lyssnar väldigt mycket mer. Och vad är egentligen liksom mer attraktivt än en god lyssnare? Det är något så otroligt vackert och man känner sig otroligt sedd när någon tar sig tiden att lyssna. Och det tänker jag, det är en sån viktig gåva och det kan vi ge andra människor. Att vara goda lyssnare. Ja, men hoppar vidare till nästa. Dorcas eller Tabita. Det är liksom samma namn fast på olika språk. Henne vet vi egentligen inte så mycket om. Men hon nämns i Apostlagärningarna. Hon var väldigt duktig på att tjäna andra. På att göra gott och ställa upp för andra. Vi kan gissa att liksom det var hon duktig på och därför kanske inte var den liksom stora ordens mästare. Och precis som liksom Matteus generösa livsstil bröt ner broar, så kan här också bryta ner fördomar. En person som kanske extra tydligt gestaltade det här, det var ju Moder Teresa. Och det var ju så intressant hur hon kunde liksom till världsledare och makthavare kunde säga så otroligt skarpa saker. Och ingen sa emot henne, utan alla stod där och nickade lite snällt. För hela hennes liv talade så starkt. De kanske inte ville att de skulle säga det hon sa, de kanske inte riktigt höll med henne, men hennes ord, eller hennes liv, var så starkt. Och det tänker jag vi kan utmana oss av. Och när vi talar om att dela evangeliet, så behöver ju det vara med ord, där vi pratar en del om, men det måste ju också vara med handling. Att liksom tjäna i samhället, att leva gästfria, generösa liv. Ord och handling. Men det behöver också vara fyllt av andens kraft. Och de här tre behöver ju liksom gå hand i hand. Och olika personer av oss har ju liksom olika lätt för de här. Men alla av oss behöver växa på alla de här tre områdena, tänker jag. Det med ord och handling, vilken är viktigast? Ja, men det är liksom så att säga till en fågel liksom. Ja, men vilken vinge är viktigast? Det är liksom så självklart att båda behövs. Ord och handling liksom, det är inte antingen eller. Det är inte liksom att ja, men mest det och lite det, utan det är liksom självklart behövs ju båda. När båda finns, ja, men då lyfter det. Femte grejen nu då. Nej, sjunde menar jag. Nu är vi snart i hamn. Sjunde grejen. Här fick jag trycka in två personer. För Petrus var ju redan upptagen. Så vi får Johannes och Petrus bedjande stil här. Det här är Apostlagärningarna kapitel 3. När de möter den här mannen som var förlamad och satt utanför stadsporten och tiggde. Och istället för att berätta för den här mannen om hur underbar Jesus var, eller istället för att ge honom pengar eller liksom något annat han behövde, så sa de till honom som vi ser här: silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger dig. Jesu Kristi Nazarens namn, res dig upp och gå. Han grep honom med högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och brister. Jag tror att alla vi behöver bli mer duktiga på att fråga människor om vi får be för dem. Och min erfarenhet, och många med mig, det är att det är en del som säger nej, men de allra flesta säger ja. Och även om man tycker det här med bön, man kanske inte är helt van vid det, så blir det ändå ett sätt att uttrycka omsorg, att man bryr sig. Och det tror jag, upplever jag, att väldigt många liksom känner av. Så om man ställer frågan, men du verkar som att ja, någonting är det, liksom om man brottas med en sjukdom eller något annat, kan jag få be för dig? Att väldigt många faktiskt blir glada. Och min uppmaning till er, att när ni gör det, det är lätt att säga okej, men då ber jag för det hemma. Men istället för att göra det, det kan man ju också göra, men att faktiskt be på plats. Be kanske en bön på två meningar. Tänker jag ännu mer effektivt än att liksom bara säga jag ber hemma. Att öva sig i det. Att faktiskt ställa frågan: kan jag få be för dig? Kan vi be nu på en gång? Och be en kort bön, två, tre meningar. Kanske med ögonen öppna, så att det inte liksom blir en sån udda grej. Och självklart är det ju så, när vi ber om helanden, att alla blir inte helade. Men ju mer vi kommer be, desto fler personer kommer ju bli helade. Och de personer som har fått se många personer bli helade när de har bett, det är också de som har fått uppleva flest gånger att böner inte blivit besvarade. Men det är därför vi måste göra det igen. För Gud svarar på bön. Gud hela människor. När och varför och hur, ja, det kan vi kanske inte alltid riktigt förklara. Men han gör det. Och därför behöver vi gång på gång säga liksom, vill du vi ska be för det här? Och vågar vi göra det, så tror jag vi växer. Och jag tror också vi får se Gud mycket mer. Ja, då ser ni de sex olika stilarna här. Petrus konfronterande stil, Paulus intellektuella stil, den samariska kvinnans inbjudande stil, den blinde mannens vittnesbörd, Matteus gästfria stil, Dorkas tjänande stil och Johannes och Petrus bedjande stil. Alla de här fick tydligt använda sina gåvor för att dela evangeliet. Och jag tänker att vi behöver liksom utmanas i att ännu mer hitta vår stil, vårt sätt att vara. Och det är ju ingen av oss som bara är liksom som en av de här, utan vi får ju liksom växa på flera områden. Kanske någon av er känner det, men det här med den samariska kvinnans liksom inbjudande stil, ja men det kommer ganska naturligt för mig. Ja, bra. Fortsätt göra det. Men kanske också det finns andra områden där du känner att där behöver jag växa. Kanske någon stil du känner, nej men det här är verkligen inte jag. Nej, då kanske du inte ska försöka trycka in dig i den mallen, utan bara vara trygg. Nej, men det där är inte jag. Men jag kan göra på det här sättet och det här sättet. Vi har liksom alla olika modersmål, olika sätt som vi uttrycker oss på, som kommer mer naturligt, som vi känner oss mer bekväma med. Och det är klart att vi ska praktisera det mest, men vi kan också lära oss nya språk. Vi kan lära oss fler sätt att dela evangeliet och också växa som människor. Nu har jag peppat mycket liksom, dela evangeliet på massa olika sätt. Och det här gör vi ju för den här världens skull, för vi tror att Jesus är världens frälsare, för han är den bästa som finns. Det är därför vi peppar för det här. Men vi peppar ju också för det här, för att min erfarenhet är att när vi får göra det här, ja men då mår ju också vi så bra. Så jag vill utmana er att växa det här för egen skull. För när vi sträcker oss ut, ja men plötsligt får vi se nya sidor av Gud. Plötsligt förstår vi honom mycket mer. När vi får leda nyförälsta till tro, ja men det är ju så otroligt vackert. Det händer så mycket liksom när det sker. Och just nu är en väldigt spännande fas i Ryds hemkyrka, där vi för övrigt här i fredags fick döpa två här i dopgraven. Väldigt kul. Tack att vi firar in oss här. Jag är väldigt tacksamma för det. Två personer som tidigare var ateister, som liksom var för ett år sedan var det totalt främmande för dem att liksom tanken att man skulle kalla sig kristen och vara döpt. Ja, båda pluggar på Linköpings universitet. Ena svensk och den andra inte svensk. Men otroligt spännande berättelser. Och jag märker hur jag mår så bra. Eller en annan person som kommer regelbundet, som på ett sätt varit kristen liksom under många år, men som inte riktigt levt det där, och så plötsligt får smak för det där. Och hans hunger för Bibeln, när han liksom ringer mig och när han skickar långa meddelanden, jag läste det här, det är ju så bra, och liksom olika saker i hans liv liksom, man säger, men det här talar verkligen till mitt liv. Och så blir jag som har läst det där och tycker Bibeln ibland upplevs lite torr, då får jag lite nya perspektiv och jag dras ju med. Eller när de ställer massa frågor, men hur ska vi egentligen tänka kring det här? Ja, men då måste jag ju läsa Bibeln. Så för vår skull, för att vi ska förstå vilket evangelium det är, vi ska få se vilken kraft det finns i evangeliet, så behöver ju vi utmana oss och sträcka oss ut. Inte för att Gud befaller oss, utan för att Jesus är den som redan sträcker sig ut, och vi får hänga på honom i det han redan gör. Det är därför som jag tycker så viktigt med, nu svävar ut lite här märker jag, men här missionsbefallningen, att den börjar inte med gå där förut, utan den börjar med att Jesus säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Så allt det här jag har sagt måste börja i det, att Jesus har all makt, och har han all makt så betyder det att han behöver oss inte. Han kommer liksom inte liksom vara besviken på er om ni inte gör det här. Men han bjuder in er att göra det, för att vi mår bra av det, och för att han redan är ute och möter folk där vi bor, bland våra grannar, våra kollegor och så vidare. Han finns redan där, och vi får hänga på honom i det han redan gör. Tack Jesus. Att vi får tro på dig, att vi får följa dig. Tack att du är en så ofantligt god och kärleksfull Gud. Och Gud, jag ber att du låser upp de där liksom knutarna som lätt kan uppstå för oss när vi hör det här med evangelisation. Att du ger oss nytt mod att på olika sätt gestalta dig. Att på olika sätt spegla dig den här veckan som kommer. Och Gud, jag ber att du också befriar oss från allt av prestationsångest eller allt av liksom där vi ska göra det, utan låt oss ännu mer få drabbas av dig, av att du redan finns där, att du redan bygger ditt rike och vi får hänga på dig i det du gör. Tack för din godhet, tack för den du är. Tack att när vi också är stapplande, liksom tar ett stapplande steg, att du också går med oss och går för oss. Amen.